I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden med Nisse.
Gud, du har så många poddar så att du bara, vad fan, vem är jag nu? Vad håller jag på med? Är det...
Nej, men jag har ju historiskt få poddar nu faktiskt. Länge har jag ju haft 3 poddar, men nu har jag ju 2.
Var det 3? Var det, räknas det den här insomnade succépodden? Hette den Kvartssamtalet eller Utvecklingssamtalet? Vad blev det till slut? Jag glömde bort.
Utvecklingssamtalet hette den.
Ja.
Och sen så gjorde jag en podd ju som inte ens klimat... Vad fan? Klimat... Nej, jag minns inte vad den hette. Fram till nyligen. Men nu är det bara 2 poddar att hålla reda på. Och det känns ju ändå skönt. Och det här är Pappapodden.
Jag har ju den här.
11 år nu.
Jag har ju den här. Och sen så har ju jag Farsasnacket med Emanuel Karlsten också. Jag vet inte om du känner till
den. Hur går det med den då?
Ja, men det går ganska bra. Vi har ungefär 500 000 nedladdningar i månaden och jag fakturerar i runda slängar 1,5 miljoner om året. Men jag har inte velat säga någonting
låter,
till dig. För att det
låter lite lågt nästan.
Ja, men du vet ju jag är med fakturering. Pengar. Fakturering. Jag är värdelös. Men jag har inte velat säga någonting till dig för att jag tänkte att du kanske skulle tycka att det var lite jobbigt att jag hade en podd med en annan kille som man skulle kunna kalla för Manne, som också handlar om föräldraskapets... vad är det vi säger? Vardags och mysterier och galenskap eller sådär. Ja.
Så har vi aldrig sagt. Men jag är glad för din skull, men jag tänker att vi tar väl upp konkurrensen då mot din andra podd genom att i det här avsnittet kan vi utlova att vi kommer prata ganska mycket om föräldraskap och våra barn. Men jag ska börja med kort att prata om andras, mina barn och andras ungar. Mm. Jag är gravt undersövd och det beror på att jag var barnvakt igår till min systers barn. De skötte sig exemplariskt, ska jag säga.
Ska vi kontextualisera nu? Alltså, för du har
min yngsta
tre systrar. Ja, du har ju 3 systrar.
Ja. Mm. Och de heter Turud och Werner och är 3 och 6 år gamla.
Just det.
Och de kom hem till oss och åt godis och tittade på Bamse och Tjuvstaden. Det var mysigt, förutom att Rut hade lite ångest över att de inte skulle bli tillräckligt underhållna. Men hon kände att hela den bördan kunde inte ligga på henne själv. Jag tycker ändå så här, alltså om vi hade varit så här mina föräldrar, då hade man ju bara skjutsat in alla barn i ett eget rum, så hade de fått sitta där och roa varandra, så hade jag och Sara suttit och druckit vin och avec och sådär. Men så var det inte, utan vi satt med dem och vi åt också godis och tittade på Bamse Tjuvstaden. Men Rut kom med förmaningar hela tiden till mig och Sara såhär: de har jättetråkigt, nu måste ni liksom göra något roligare. Men annars så var det trevligt. Sen så gick jag hem med barnen till min syster som ju bara bor 200 meter bort, och skulle lägga barnen. Och då var Turid, hon som är tre, så jävla rolig, för att hon sa då när jag skulle borsta hennes tänder att nej, men mamma borstade tänderna på mig innan vi gick till er.
Smart.
Och det verkar ju konstigt, för de kom ju till oss klockan 6. Och så sa jag att men det spelar ingen roll, för du är ändå liksom ätit pizza och godis, så vi måste borsta tänderna. Fast min mamma säger att jag behöver absolut inte borsta tänderna.
Ja, just det.
Alltså jävla kul med en treåring som är sådär förslagen, håller på att ljuga en massa.
Oh,
så märkte jag när jag skulle såhär bära henne lite varsamt till toaletten för tandborstning och kissning. Så, hon sa också att min mamma säger att jag inte behöver kissa när jag går och lägger mig. Och så, så började hon gallskrika. Och då blev storebrorsan, han tyckte det var så obehagligt. Så han bara: Turid, om du slutar gråta nu så får du mina leksaker, du får vad du vill. Sen sa han till mig så här: hon behöver inte kissa och borsta tänderna, det är inte hela världen. Du får borsta tänderna och sätta på en blöja på henne när hon har somnat. Han stod inte ut nu.
Smart.
Så att, vi fick
men
bara
gud, vilka förslagna ungar. Man kan säga så här, deras föräldrar låter nog dem sitta och klara sig lite själva, så att de har utvecklat den här förmågan. Så sitter de och dricker lite vin och
jag vet inte, jag tror inte det. För att de kom inte hem särskilt sent, de kom hem 10-12, var ju föredömligt. Så då kunde jag gå hem. Men då lät de både roade och liksom chockade över den här utsagan. Jag tror de är ganska noga med att borsta tänder och sånt där. Jag somnade klockan 1.
Borstade du tänderna? Upp...
Ja, det gjorde jag. Sen gick jag upp klockan 5 för andra dagen i rad för att titta på ett 10 000 meters lopp i USA. Som var sent på kvällen i USA och då blev tidig morgon i Sverige. Så, och det dumma var att eftersom det var lördagens datum ju. Alltså svensk lördags datum, vad blir det? Den 16:e gick det här loppet. Så trodde jag i lördags morse att jag skulle gå upp 5 och tittade på det. Men då blev jag ju besviken, för det var ju dagen efter. Så att i morse behövde jag också gå upp klockan 5. Fast den här morgonen hade jag bara sovit 4 timmar.
Men jag är lite besviken att du inte hade kört några mil på skidor eller sprungit ett pass innan.
Tycker du? Eller ja, nej.
Jag tycker det känns lite...
Nej, jag känner mig astrött. Det är inte bara med att sova 4 timmar.
Jag kan säga att jag sov, natten mellan fredag och lördag sov jag ingenting. Först kanske... efter någon gång på eftermiddagen sov jag några timmar. Sen men i natten till idag så sov jag jättemycket. Då somnade jag typ vid 10-11 och sov till 9 på morgonen.
Ja, det blir inte så imponerande då när man hör, för du berättade ju innan så här, innan vi spelade in typ så här, jag är liksom så nykter och stabil människa.
Men det sa jag ju inte. Det är ju din.
Nej, alltså det är underförstått. Jag gick och la mig, ja, typ 10 igår, satt väl och pillade lite med datorn och sen somnade jag vaknade klockan 9. Okej, man blir mer intresserad av, för det är inte så imponerande att somna 10-11 om man har varit uppe till, vad sa du, eftermiddagen och dygnat. Berätta om det då. Varför somnade du så himla sent?
Nej, men det var så jävla spännande tv-serier. Jag liksom bara kunde inte sluta kolla. det var inga konstigt.
Var det Lego efterfest i Blås ut nu igen? Kärrtorp?
Nej. Det var alltså...
Du var ute och sprang, ultralopp.
Först ett ultra och sen så sträckkollade Guy Ritchies nya tv-serie på Netflix. Ja, och då, du vet, helt plötsligt...
Men har han en ny tv-serie på Netflix?
Gud, det här. Ja, det har den. Den är jättebra. Det är liksom en pendang till hans film.
Jag älskar
film.
Guy Ritchies produktioner.
Det är en pendang till hans film Gentlemen. Så att det är lite samma tema, att det är så här marijuanaodlingar på engelska herrgårdar.
Vad heter den?
Den heter Gentlemen. Man kan säga att det är som en blandning mellan Lock, Stock and Two Smoking Barrels och vad heter det här, Downton Abbey och Peaky Blinders.
Men så han gjorde väl inte Lockstock, men däremot Snatch, eller hur?
Han gjorde ju Lockstock också. Men nu, det här är en snillig spekulerare. Får jag berätta om barn också då, eftersom du har berättat om barn?
Nej! Nej, 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 absolut inte. Jag tror inte på att du satt upp och kollade på Guy Ritchie. Så du får berätta, varför gick du och la upp eftermiddagen?
Nej, det kommer jag absolut inte göra. Alltså, alltså det är den liksom, den officiella sanningen är precis den jag sa. Jag sprang ett ultralopp och jag kollade på Guy Ritchie. Alltså, det är liksom...
Fan, det blir Okej, han har gjort Lockstock också. Han gjorde den innan Snatch. Snatch var ju bättre, men båda är ju fantastiska. Det var ju jävligt tråkigt att du vill berätta.
Ja, men jag ville ju berätta. Jag berättade ju precis. Och du fick en utförlig beskrivning av
Men vilken tid sa du att du somnade?
Ja, jag var fikade på eftermiddagen med Olle, som är min systerson som fyllde 7 år. Så efter det, ja men vi 3 på eftermiddagen.
Du gick och fika med honom innan du hade sovit alltså?
Ja, ja, för jag hann ju inte sova. Det var ju så spännande. Nej. Så jag sträckkollade ju ända fram tills liksom, jag var tvungen att ta en dusch och gå och fika.
Jag gjorde ju det också en gång, men då var det ju ganska kraftiga mängder amfetamin inblandat.
Vilken tv-serie kollade du på då?
Nej, jag satt ju och pratade med Alexander Bard hela natten. Och sen så skulle jag vara med i någon så här, typ någon fackförbunds tidning i en intervju om sex och unga män och kukbruk och sånt där. Mm. Och det blev omslaget på den bilden. Och det var roligt då att jag hade så jävla stora pupiller.
Aha.
Så att jag
Men
tror
vet du vad det kan tyda på?
Att
jag
alla
det.
Fattade att jag var extremt drogpåverkad.
Jag har läst om det här med stora pupiller, att det kan ju vara tecken på alltså narkotikabruk av olika slag. Men det finns också forskning som visar att man får kraftigt förstorade pupiller vid förälskelse. Så det skulle kunna vara så att du var jätteförälskad i Alexander Bard bara.
Ja, just det. Ja, men kanske det också. Lite spirande bromance.
Ja, en blandning av det. Får jag nu berätta om det här med lite barngrejer som jag har tänkt på?
Ja, det kan vi få göra. Alltså, jag känner inte någon liksom jättebegeistring efter att du vägrade berätta om vad som hände under din
helg. Du får lyssna på farsasnacket med Emanuel
Karlström. Gör det där, din jävla.
Ja, det är en alternativ historieskrivning i den, kan man säga.
Du spar på den till din stora podd.
Japp, det är därför den är så stor.
Ja.
Ja. Men i alla fall, det som har hänt då är att jag har kommit på att de här multinationella liksom företagen som tillhandahåller spel på internet till barn, där det är så här låg tröskel in, det vill säga spelen är oftast gratis, men sen så är det mycket som kostar in i spelen istället, att man, så att när du och jag var barn då köpte man Super Mario Bros, och då kostade det ganska mycket, det kunde man kosta motsvarande 700-800 kronor säkert för att köpa spelet, men sen var det en engångskostnad, sen hade man spelet och så var det liksom inget mer. Nu är istället spelet gratis, och sen så blir ju slutnotan är ju egentligen, alltså det är ju en öppen nota, kan man säga, som ju bara fortsätter så länge barnen är intresserade av spelet. Så att det kan ju bli betydligt mycket mer än 700-800 kronor. Vilket jag blev varse i morse, för att jag skulle köpa, jag var på närmsta det här Livset som ligger nära mig, för jag skulle köpa några sådana här. Jag tycker om de här såna här, och nu är det lite föga PK, såna här, du vet, baguettebrödaktiga som finns i såna här, och nu kommer det föga PK uttrycket då, turrelivs. Vet du vad jag menar? De här som finns i typ plastpåsar, lite så här.
Nej.
Men de är lite så här knapriga på ytan. Det är ofta typ om man köper kebabben eller hamburgaren i det här turkiska stället vid Hötorgshallen. Så får man lite de typen av frallor. Jag vet inte om det är små franskor, fast det är liksom inte... De är på ett speciellt sätt.
Jo,
det är...
men då vet jag. Jo, men så var mina första kebabupplevelser. Det är vanliga franskor, fast lite större.
Ja, och de finns franskbröd. Ju inte så mycket längre i vanliga, för nu är det bara såna här
kanske
bake-up.
De gör.
Det är så här bake-up-grejer som ska vara lite så här fräscha och lite surdegsaktiga på de här stora matkedjorna. Och sen så är det ju, eller så är det såna här Levain-aktiga dyra grejer på typ fabrik, eller vad heter det här, bröd och salt som finns överallt. Alltså det är som att det finns inte längre såna här vanliga turrefrallor som jag kallar det nu för tiden. Men såna skulle jag köpa i alla fall.
Sebastian Bodé skulle ju döda det om man fick reda på att åt såna.
Ja, han verkar ju också vara en person som vevar lite åt alla håll, så han skulle väl kunna göra det. Jag har ju träffat honom. Vi har bakat surdeg tillsammans i tv-program för UR.
Men ni har inte bakat franskbröd?
Nej, det var verkligen inte gjort. Men det som hände då
han
var att jag kunde...
Han skulle nog föredra begreppet turrefrallor, eftersom han själv är fransman och inte vill förknippas med den typen av bröd.
Ja, precis. Då. Småfranska. Nu kommer jag tänka på...
Alltså att man skyller ifrån sig, du vet, som att fransmännen kallade ju kondomen den engelska ridrocken som skänker sinne tro, och vice versa, att engelsmännen kallade det för franska ridrocken.
Just det, men det är ju som att gud, jag skulle säga någonting om frogs, att engelsmännen kallar fransmännen för frogs, och sen skulle jag komma på vad de andra kallade, fransmännen kallade engelsmännen, men nu glömde jag bort det.
Så att jag tog det slut, där behöver man sova både fredag och lördag om du ska funka.
Ja, det jag kan säga däremot är att när jag var barn så lyssnade jag på min farbrors LP-skivor med barnsagor och sådana från, han är född på slutet av 60-talet, från 70-talet, och då var det mycket, det var ju mycket av den här vänsterbarnsagorna då, Ville Valle Victor och så här, men han hade också Nicke Lilltroll som är någon sån här 50-talsföreteelse med ett
ett litet troll som pratar så här och berättar olika sagor, och han pratar lite konstigt.
Och då kommer jag ihåg att en gång så skulle han, för det var någon flyttfågel från Frankrike som hade kommit till skogen, han är ju troll och bor i skogen, och då när han skulle återberätta det här så var själva ingången till historien var att han sa så här:
hej alla barn, jag kan franska bröd nu.
Alltså ja, apropå fransk bröd, han, det var lite roligt då att han pratade lite konstigt och så sa han då franska bröd istället för franska bröd. Bra, det tyckte jag var kul, men det var inte det jag skulle berätta. Ja, det jag skulle berätta var att jag inte fick några turrefrallor för att det hade inga pengar på kontot.
Oj.
Och det här förvånade mig. Det här förvånade mig lite grann, för att jag har ju dålig koll på min ekonomi. Så är det ju, det vet alla. Men alltså så dålig koll har jag inte, och jag visste att jag skulle ha pengar på kontot. Men sen så kollade jag lite och då såg jag att det hade dragits en massa olika saker från mitt konto. Och det här nu jag återkommer till själva inledningen på den här vindlande historien om de här storföretagen som gör de här spelen, du vet, som man med köp inne i spelen, som jag sa, låg tröskel.
Men vad sa du, var det i morse det här hände?
Det här var i morse.
Fy fan.
Ja, så att då...
Det finns ingen nattsömn som kan rädda den situationen.
Och då tittade jag och då såg jag att de senaste en och en halv veckan så har det köpts spel till något PlayStation-konto för summa 2100 kronor. Och jag har inget PlayStation alltså som jag använder. Li vet jag, som är min exfru. Ni som har lyssnat på podden länge vet att jag var gift i massa år med en tjej som heter Li. Jättetrevlig.
Men vi vet inte hur mycket PlayStation hon spelade.
Hon spelar ingenting heller. Manne spelar PlayStation, så där har vi ju en... Där har vi ju någon som skulle kunna vara skyldig potentiellt. Men då är det så att jag vet att hans PlayStation är på lagning för att det har gått sönder. Så han har inte haft tillgång till något PlayStation de senaste 3 veckorna. Och då återstår ju faktiskt bara en person.
Det känns som Lasse-Majas detektivbyrå.
Jo, men det är ju så här, who done it, Agatha Christie. Mm. Och enligt den här, eftersom jag hade sovit en hel natt så kunde jag ju ganska snabbt leda i bevis nästan direkt. Alltså det var ju väldigt mycket indicier, men det var väldigt mycket som tydde på att det här var Joel Edvallsvärd som var skyldig till det här. Så att då, men eftersom han inte var här, eftersom jag inte har barnen, så var jag...
Samma person som nyligen i ett affektusbrott slog sönder sin datorskärm.
Ja, precis den killen.
Den dyra av dem.
Ja, han hällde även, han tappade även ner sin fjärrkontroll till sådana här, vad heter de här Chromecast-grejen i ett vattenglas, så att den fungerar inte heller. Och han har också slagit på sitt tangentbord till datorn, så att nu funkar inte space-tangenten. Så att det är mycket som är, det är mycket utgifter nu, känner jag. Men i alla fall, jag ringde Li och vi diskuterade igenom det här, och det visade sig att han har ju då handlat då för 2100 kronor, och vilket då gjorde att jag inte hade några pengar och inte fick några turrefrallor, vilket är tråkigt. Men det som är själva grejen här är att jag är ju på ett sätt så är ju jag en dröm för de här multinationella företagen, för att jag är ju så pissig, har ju så pissig koll, så att det kan dras liksom 2100 i olika småköp på en och en halv vecka från mitt konto utan att jag märker någonting tills det bara är tomt. Och då är det liksom okej. Så att där är jag ju exemplarisk eftersom det bara kan pågå. Men det som är dåligt...
Ja, det är väl tur att det är liksom en tur för dig eller inte tur för dig att du har så begränsade resurser så att det ändå liksom slår i botten någonstans? Att du,
det är det som, det är det som, det är här jag kommer till det dåliga i affärsidén. För att jag har ju en förening, vi träffas någon mil utanför Ulricehamn två gånger per år, som kallas för vi som inte har någon koll på vår ekonomi, och diskuterar lite såna här saker. Och där är det ju samma sak där, att ingen har koll på sin ekonomi och inte koll på kontot, och det dras pengar utan att de märker det. Sen så har jag en annan förening som jag är med i, som är i Örgryte i Göteborg, där jag får vara med för att jag är en skön prick. Jag kallar mig för fattigast i Farsta, och där är det jättemånga rika människor som har som träffas och pratar om sin ekonomi, och de har ju stenkoll på sina kontoutdrag, så att deras barn får ju överhuvudtaget inte någonting, för att föräldrarna har, eftersom de har så bra ekonomi, så är det liksom, de har bra ekonomi för att de har koll på ekonomin. Och då dras det ju ingenting. Så det som är problemet med de här storföretagen, det är ju att vi som liksom är exemplariska, som bara, det kan bara dras pengar från våra konton utan att jag märker någonting. Problemet är ju då att det tar ju slut, som nu. Nu kan de inte dra några pengar från mitt konto, för det finns inga. Så att då är ju liksom, det är en begränsad summa pengar de kan få. Men de borde ju egentligen satsa på och på något vis få in en fot hos de här rika.
Men vänta, inte... tror du det bara finns de två grupperna? Jag tror inte det finns folk som har ganska gott om pengar och som är helt jävligt dålig koll på...
Nej. Det finns, alltså det finns inga sådana. För att då funkar inte min spaning.
Nej, okej.
Så att då är det så att det som mitt tips till de här multinationella företagen som vill att det ska dras pengar, och de då också vill att det inte ska finnas någon botten i den här kassakistan, det är ju att de måste få in en fot hos de här, den här rika föreningen i Örgryte. För de skrattar ju bara åt mig och säger så här, men du måste ha koll på ditt konto. Du måste ju se vad som händer. Och det finns massa spärrar du kan ha så att inte barnen kan dra pengar från hur som helst från det här kontot. Och man kan ha system som att de får en veckopeng som de får använda i spelet som sätts in på ett konto så att man har full kontroll. Det är ju där...
Men då funderar jag... verkligen, jag håller med om allting, och det blir jättekul för det här företaget om vi förutsätter då att spaningen stämmer, att det bara finns de här två grupperingarna när de hittar Örgryte i gänget. Men jag funderar på... Alltså du har ju tillhört en kategori där du har... Alltså du, Nils Edvall.
Ja, Johan Nils, också, mellannamn.
Johan Edvall.
Nisse också står i körkortet.
Och Nisse har ju tillhört en kategori, i för sig liksom inte obegränsade resurser, men en jävla kontroll. Det är ju den Nisse, alltså om man säger liksom hästen som jag red in på manegen med, det var ju en Nils Johan Nisse Edvall som hade permar och kvitton och alltså som var typ...
Jag vill bara föra till protokollet att när du red in på mig så hette jag ännu inte Nisse. Utan det,
Nej, okej. Nils Johan Edvall. Nej, men det har ju funnits... sen är det ju så att man byter ut hudceller och man blir ett nytt jag. Jag vet inte var 20 år eller någonting. Men det har ju funnits en... Nisse Johan Edvall, Nils Johan Edvall, som har varit extremt noga med sånt här.
Ja, men då kan jag säga att den Nils Johan Edvall var då gift. Och då var det inte...
Jag trodde det var att det var du som stod för stadgan där och att hon var
inte,
lite...
Nej, men det var så här, då var det inte hans konto som var kopplat till PlayStation, utan då var det hans hustru, Lisvärd Edvall. Så att det här, den här problematiken hade Nils Johan Edvall inte överhuvudtaget ställt sig inför, utan det här är Nils Nisse Johan Edvalls börda att bära. Så att jag har, det är liksom, nu kan vi bara spekulera i hur Nils Johan Edvall hade...
Nej, men håll med om att oavsett vilket konto det är kopplat till, att det har funnits en Nils Edvall som har varit extremt ekonomiskt noggrann.
Ja, det är möjligt att du har en poäng i det, men han, som sagt, i just det här resonemanget så är det irrelevant eftersom han inte, hans konto...
Men nu är det ju kört. Alltså nu var det ju... Jag menar, de pengarna och
nej,
den kontrollen.
Nej, vet du varför det inte var kört?
Nej.
För Nils Nisse Johan Edvall fick ju helt plötsligt 1,000 kronor på kontot för att hans hustru delade ju såklart på den här kostnaden, så hon swishade honom 1,000. Så helt plötsligt gick jag från att ha 0 kronor till att helt plötsligt ha 1,000 kronor på kontot. Så då kunde jag gå tillbaka och köpa törrefrällor. Så det, fanns ju, det var ju en jävla lyckligt slut på den historien.
Ja, det var otroligt. Ja.
Så att nu hoppas jag bara att det finns pengar kvar sen när jag ska åka tunnelbanan in till stan. Att det inte har hänt någonting mer här när jag har varit och dammsugit lägenheten på kontot.
Ja, jag hoppas också det.
Men du har inte tillgång till mitt konto och håller på att ta ut pengar och sånt, va?
Absolut inte, nej.
Nej, bra. Du kan ju avfärda dig.
Det var ju fred. Mm. Ja, jag är inte med på din lista.
Ja, nej, men så att slutsatsen blir då att, att det här, den här delen av Pappapodden är ett öppet brev till, jag vet inte ens vad de heter, men PlayStation säger vi i det här fallet och motsvarande företag, att vara lite mer som Robin Hood och försöka satsa på de rika. Och det är inte bara för att det är mer liksom moraliskt rätt, utan för att där finns det obegränsade resurser. Så ta er in där istället för att sno 2000 kronor av mig så att mitt konto är tomt när jag ska gå och köpa turrefrallor. För det är både moraliskt förkastligt men också jättedumt affärsmässigt, för man kan ju lätt tiodubbla den siffran om man går på Wallenberg exempelvis, som är ordförande i den här Örgryteföreningen som jag brukar hänga i. Alltså mm. då är det Pete. Där. Nej, vem är det som är? Jakob är det som är nu, va? Den chefen, eller?
Alltså, jag känner ju bara poker.
Men han är inte med den här föreningen. Han är mer än andra.
Nej. Ja, ja, alltså han är ju en gatans man, liksom. Ja, och sådär.
Han är med, med en mil utanför Ulricehamn. Och vi lyssnar på Eddie Medusa tillsammans.
Mm. Mm. Jag var med om en så jävla märklig grej. Du vet, det har ju varit några gånger i podden. Den här podden har på sen min äldsta dotter var 3 år.
Mm.
Nej, 2,5 var hon bara. Precis. Mm. Eller vänta nu. Ja, precis. Plus 11. Det är 13,5. Hon är en 13,5-åring. Det har varit några episoder med liksom akut sjukhusbesök.
Ja, verkligen.
Den som ligger kanske dig närmast var när vi behövde åka in i Härjedalen. För att hon hade någonting som visade sig heta myringit. Någon slags vätskefylld blåsa i örat som gjorde väldigt, väldigt ont.
Just det.
Men sen har det varit mycket. När hon var liten så var det hela tiden olika cashewnötter och sånt där. Och det har krockat mycket med att jag är rädd för att åka till akuten. För jag är liksom rädd för att ligga samhället till last.
Mm.
Och
ja, fast det, vänta. Du var rädd redan innan för att du vill inte vara till besvär och du vill inte framstå.
Nej, precis.
Du vill inte komma störa folk i onödan och så vidare.
Stärkt av den här podden och reaktioner och sånt där, så vågade jag ju sen söka mer vårdkontakt. Mm. Men det gick ju ofta rätt dåligt. Dels så sökte jag kontakt med vården för att Iris hade något typ så här urinvägsinfektionaktigt.
Mm, just det.
Men då fick jag ingen hjälp. Och den manliga läkaren bara, men är du så här dum i huvudet? Jag kommer ju liksom inte undersöka hennes underliv. Det kommer ju vara traumatiserande. Gå hem, typ. Och sen en annan gång så hade hon precis börjat skolan, fick hon liksom, hon har ju eksem. Men det var som att under skolan så hade de blossat upp något fruktansvärt. Så då åkte jag in till akuten. Och då först, och var liksom med om en slags dubbelbestraffning. För att först så sa de, när jag skulle skriva in henne, att det här är absolut inte ett akut ärende.
Nej.
Men det var som att hon undermedvetet så gärna ville ha vård för den här hemska eksemen, så att hon svimmade i väntrummet.
Mm-hmm.
Och då bars hon in på en brits och fick lite vatten, och sen så undersökte de henne. Och då kom det in en ung läkare sen som såg hennes eksemarmor och sa så här, det här är ju liksom inte klokt, jag borde ju ringa till SOS. Eller ringa till Susanne. Han sa, jag borde göra en orosanmälan.
Sa han det på riktigt?
Ja, det måste jag. Har jag inte berättat det?
Det har du säkert gjort. Men det är ju...
De läkare som jag pratade med sen sa att alltså, det värsta är inte att det är hårt, utan så här, om man är läkare, antingen så gör man en orosanmälan eller så gör man inte en orosanmälan.
Just det.
Det är inget fel att göra en orosanmälan om man tycker att det finns... Att man borde göra det. Mm. Men det är ju inte rätt att liksom använda det som någon slags slagträ.
Nej, just det. Gud.
Men det har gjort mig osäker vid vårdbesök. Nu häromdagen så kom Iris hem och...
Det är roligt. Du är så osäker så du vet inte om du åker in, om du kommer bli hemskickad med ett hånskratt eller om du aldrig mer kommer se Iris.
Nej,
exakt. Kommer bli omhändertagen och flytta in på barnhem.
Nej, de här erfarenheterna har ju inte gjort mig liksom mer säker på hur jag ska hantera
sjukvården.
Ja, men Iris kom hem i torsdags med lite lätt panik, eller snarare kanske kraftig oro eller lätt panik över att hon hade satt en ring på ett finger när hon inte brukar ha en ring och hade försökt få av den sen klockan typ 10 på förmiddagen utan framgång, och nu var det eftermiddag.
Hon hade förlovat sig helt enkelt.
Exakt. Den satt på långfingret och hon hade använt den på typ ringfingret tidigare.
Ja, hon hävdade förlovningen att... var uppslagen.
Förmodligen. Ja. Hon hävdade att hon har lyckats ha den på långfingret förut. Dels hävdade hon det, och sen hävdade hon också att hon råkade sätta den på långfingret. Men jag tror att hon var väldigt uttråkad på en musiklektion och satte på med sina ringar och råkade sätta den på ett finger där hon inte borde satt den, för hon fick inte loss den. Och såna här saker, alltså det här skulle ju gå till helvete om jag var frånskild, för att jag kan inte göra någonting mer i en sån situation än att be henne att försöka lösa det. för att jag vet, det är också så att hon är så jävla duktig. Hon har gjort det förut. Och då googlar ju hon fram hur man med hjälp av en tandtråd kan få bort den. Man ska typ trä in en tandtråd som man snurrar jättehårt runt fingret så att det blir smalt, och man kan då, och sen så tvålar man in det eller har smör eller olja, och sen så kan man få av den.
Det som jag brukar göra är varje gång jag satt en ring på fel finger, uppenbarligen tillräckligt ofta för att utveckla teknik. Jag brukar spola kallt vatten på fingret och sen så brukar jag använda vaselin.
Ja, det är ju liksom formulär 1A. Det finns många steg till. Sen...
Det var tydligen... Okej.
Jo, men då sitter den ju inte
du gick,
så...
Du gick från att veta det där får du lösa själv till att avfärda
jo,
min idé som att
jo, men jag har ändå varit lite mer än så. Jag menar att Iris är väldigt mycket proffsare. I första hand så sköljer man i sitt finger. Det är också så att man kan... I ett senare skede så kyler man ner hela sig själv för att få ner svullnader. Och sen då tandtråd och fett eller vaselin eller så. Så att du har inte behövt liksom testa det där. Och jag vet att Iris har gjort det och lyckats tidigare, så jag uppmanade henne att göra det. Och sen så...
Jag läste precis en intervju apropå ringar med Johan Ehrenberg i DN. Söndagsintervjun. Jenny Ehrenberg, etc. grundare. Att han funderar på att bli smyckesdesigner, för att han tycker att när han är Jenny då, för han är ju trans, så är det svårt med hans artrosskadade fingrar att få på ringar, för att det är så knöggligt. Så då har han utvecklat något system med ståltråd och olika sätt som man kan liksom få på ringarna, få dem över de här knotiga knogarna. Så att det är ju en variant i framtiden för Iris att hon...
Jag fattar inte, varför skulle han bli smyckesdesigner?
För att det finns inga bra...
Det ska vara lättare att sätta på om man har artros.
Det finns inga bra ringar för transgubbar i 60-årsåldern.
Nej. Det saknas, men det är lite orelaterat till Iris då. Hon är ju bara...
Nej, men jag tänker att om hon nu vill hålla på och testa sätta på ringar som hon egentligen har på ringfingret, på långfingret, för att hon är uttråkad på musiken, så borde hon ju ha lite mer elastisk ring, så att säga.
Ja, det skulle verkligen ha varit att föredra. Men hon kom ner då efter en stund att ha prövat de här grejerna, och så hade hon liksom ett jättesvullet och lila finger.
Oj.
Och då reagerade jag med att titta bort och säga att mamma kan hjälpa dig när hon kommer hem. Hon kommer om en halvtimme.
Pappa är trött. Jag har varit uppe i 5-2 dagar i rad. Vad är det du inte fattar?
Exakt. Exakt. Nej, men jag litar inte på att jag ska klara det. Sen tycker jag det är otroligt obehagligt också. Alltså, jag vet så här, just nu kan jag vara lugn, Iris, och prata med dig lugnt. Men om jag kommer att ge mig in och börja försöka, då kommer jag bli liksom jättestressad och få panik. Så det är bättre att du ser mig så här.
Just det.
Sen kom Sara hem och sa efter en stunds lirkande att ni måste till akuten.
Och det fick du göra?
Då tänkte jag att det måste vi inte alls. För akuten åker man till om någon håller på att dö. Eller om man vill undvika en SOS-anmälan.
Just det.
Eller för sig, då ska man inte åka dit. Ska man stanna
hemma. Men då finns ju den här smarta närakuten.
Ja, det fanns det inte för oss. Utan vi fick... för vår närakut var stängd.
Jaha, okej.
Vi fick kasta oss in till akuten och till Karolinska då. Och det var jättehemskt för Iris, för att när vi kom in där så var det var ju liksom barnakuten. Jag tror det fram till 16 år.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Trollder eller sånt. Mm. Så det var liksom föräldrar som satt med typ så här tvååringar som var i princip livlösa av olika anledningar.
Ja.
Och så satt hon där, en ung kvinna, med ett fint, en fin edbladring på fingret. Och jag kände ju, visade inte någonting för henne, men jag kände ju panik över att vi kommer bli så jävla utskällda först. Ja. Och sen kommer vi få vara på det här stället prick exakt hela natten. Och då också en liten avvägning, för det som hände när Sara eller Iris själv höll på med fingret var ju att förutom att det svullnade upp ännu mer, mm, så blev det också liksom ilsket rödlila.
Mm.
Men nu hade vi suttit där en stund och färgen blev bättre även om svullnaden bestod och hon kände puls i fingret, så alltså såg det bättre ut. Mm. Och det var också en avvägning så här, man skulle sitta då med handen, räcka upp handen så att blodet rinner ner och det sväller av. Mm. Och det gjorde hon, samtidigt som jag kände liksom så här, hon kanske borde liksom misshandla sitt finger istället för att få någon slags hjälp när vi kommer in.
Just det.
Men sen så, man vet fan aldrig var det ska landa. För det som hände när vi kom in, det var ju att Iris blev en lustig utmaning för personalen. Det brukar ju gå till så att man skriver in sig hos någon som är en sjuksköterska som sitter i repan. Som hör, bedömer vad man har för vårdbehov. Sen får man sätta sig i väntrummet, vänta jättelänge, kanske skjutsas till någon annan avdelning, och till slut så får man träffa the end boss som är läkaren. Ja. Här gick det istället till så att hon bara, oj stackars dig, och har du prövat de här grejerna? Sen började ropa på olika kollegor.
Mm.
Så att det blev ett myller kring Iris. De pratade om att det fanns någonstans en ringsåg. Och de började leta efter den. Det var en kvinna som kom in och berättade att hon med en ringsåg en gång hade jobbat med en patient en hel natt. För det var så svårt även med ringsåg.
Jaha. Vad är en ringsåg för en...
Det är en speciell ring, eller speciell såg som är till för att såga av ringar som sitter fast.
Men hur, alltså är den utformad
på något vis? Den är gjord för det.
Jag menar, är den utformad på något vis att man också då inte skadar fingret på något sätt? För att det är det
som, ja, är man, det är en del som väldigt lätt glider under, och sen är det en del som sitter ovanpå. Och sen så liksom typ vrider man på ett slags hjul. Så att,
ja,
den sågar,
så fäster man ihop den så att det blir som en figursåg som alla som har haft träslöjd minns. Fast den är liksom i mindre format. Så att man liksom trär in delen under ringen, och så sågar man liksom uppåt istället för att såga neråt mot fingret. Jag förstår, smart.
Ja, jag tror det såg åt båda hållen.
Så man sågar fingret och ringen samtidigt?
Nej, man ska helst såga bara på ringen. De råkade såga, det kom ett gäng, och här märkte jag att de är ju väldigt vana vid dödssjuka tvååringar, så de tyckte det var ganska spännande att det kom in en 13,5-åring med en edbladring som satt helt fast.
Mm.
Det var någon liksom kollega som kom in och sa, har du prövat med tandtråd? Och liksom alla skrattade, för de tandtråd visste ju att Iris hade... Ja,
ja, ja, ja, det var det tipset som du, som hon hittade på
exakt
nätet. Just det. Ja.
Ja. Men ja, till slut så, efter inte så lång tid utan kanske efter typ en kvart, så fick de upp den.
Jaha, hur då?
De råkade, jo men med den här sågen då som,
ja, de hittade den sågen.
Ja, ja, precis. Ja, och, ja, men det ska jag säga också att de hittade sågen och höll på med den, men då visste vi att det kunde ta en hel natt.
Mm.
Det var ju härligt för att man förstod då att de kommer lägga en hel natt på det om det ska behövas. Mm. Men, ja, men det tog bara 10 minuter. Det var en stor triumf. Det kändes så speciellt, för det var ju liksom som Emil i Lönneberga. Att man
exakt
säljer liksom ett mynt eller en soppskål.
Ja.
Men det var ingen som var sur över det. Och så vi skulle åka till Iris träning. Vi skulle skjutsa till hennes kompis. Att på väg till akuten när vi åkte dit, så plockade vi upp Iris kompis och åkte till träningen, för vi hade lovat skjuts. Träningen var 2 timmar. Han lämnade då kompisen i rätt tid till träningen, åka till akuten, få hjälp, hinna hem och hämta Iris träningsskor, och hon hamnade med på sista 35 minuterna på träningen. Så det var verkligen, verkligen solskenshistoria.
Och
så man kanske,
fick ju också,
kanske så man ska göra.
Du fick också lägga till lite extra skjutstid på ditt skjutsschema. Det är ju win-win.
Inte så mycket, det var ju bara liksom till söder, så vad blev det? 20 minuter extra kanske totalt.
Ja. Men, och nu är ju nästa fråga är ju då, lämnar ni in ringen till en guldsmed som får foga samman det med en liten ringsvets eller något?
Det har vi inte tänkt på. Jag tänkte att, jag sa att vi måste spara den som en souvenir. Jag har inte tänkt på att det är klart man kan svetsa ihop den. Fast det kostar nog mer än vad ringen kostade. Den var ju stål och sådär.
Ah.
Det var inte någon
guldring.
Du
kan ju
liksom
kanske svetsa ihop den själv.
Kanske.
Du kan, jag vet, du ska ju gå till Alfa Kirs bilmekaniker pappa. Han har säkert en, han kan ha en sån här stor svets.
Jag tror inte han har kvar sin verkstad. De bor inte kvar i Huddinge heller. Men
svetsen, han kanske har kvar svetsen.
Ja, det hoppas jag, verkligen. Jag har ju också en väldigt kraftfull gasbrännare.
Eller så kan du göra, det kan bli riktigt fult, att du använder en sån här lödkolv som man också använder på träslöjden. Det blir mycket träslöjd här. Mm. Du vet de här, när man lödde ihop saker så blir det bara som en stor blaffa. För då kanske ringen blir liksom väldigt lite modernistisk. Större. Att det blir som en liksom en lite en ring med en stor tumör på eller någonting. Som såna här björkar med de här konstiga utväxterna.
Ja, ja, men det ska man göra. Men det ska jag säga också, att när de hade klippt upp, det var ju en triumf först liksom, när de
klippt?
Hade klippt,
vänta
ringen.
Nu, det var ju en såg, sa du nu.
Ja, sågat.
Ja.
Så, men den var så svullen, så fast de liksom hade att den var i tu, så behövde de dra med varsin tång.
Mm-hmm.
Och den behövde liksom bli helt enormt stor för att de skulle kunna få av den. Så då förstod man också hur svullet det var. Så att det kändes liksom som att vi var här, vi behövde gå hit.
Och du
ingen
ska försöka
anmälde oss till SOS eller så.
Och om du ska försöka beskriva Iris känsla när ringen till sist kom av.
Enorm befrielse.
Det måste ju vara fruktansvärt skönt att ha någonting som spänner åt sådär och jobbigt och sen så bara släpper det. Men kanske också förknippa, alltså det blir lite smärta när blodet sen kan strömma fritt, att det blir liksom.
Ja, men hon blir ju kuttad också i, det blödde ju från handflatan också.
Ja, för att de hade ringsågen varit på handflatan och hållit på.
Ja, den slant. Den sågade ju som sagt både, den hade väl en såg. Jag vet inte exakt hur det konstruerar. I alla fall så skars hon i handflatan av den.
Ja, jäklar.
Mm.
Ah,
kul!
Milstolpe. För vilken gång i ordningen vet man ju inte. I pappa.
Nej, men det kommer
historia.
Ju fortsätta.
Ja, 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 det är så många milstolpar. Det är ju... Gud. Men nu den senaste milstolpen. Den här var nog... I alla fall för mig så var det något i hästväg. Det gick av stapeln här i tisdags morse.
Mm.
När jag och Manne och jag är kollegor för övrigt. Och alltså, det är inte bara du och jag, Manne, som är kollegor, utan även jag och lilla Manne.
Karlsten och också då Manne Forsberg.
Mm. Alla som heter... Och Manne,
Manne Forsberg. Jag sa Forsberg fast jag tänkte på din son, det var ju konstigt.
Manne. Men lilla Manne i alla fall, som jag nu kommer få anledning att förklara varför han inte alls längre kan tituleras lilla Manne, är även min kollega, för att han gör den obligatoriska praon som man har i åttan på Grand Gourmet, det vill säga firman som jag levererar Marconamandlar och lite andra saker åt här i Stockholm.
Det är otroligt.
Mm. Så att han...
Är det för att han har varit dålig på att leta efter någonstans att praoa, eller för att han verkligen vill vara med sin pappa?
Det är nog en kombination skulle jag säga. Jag föreslog det här redan i julas, och då sa han, då mumlade han bara och sa att han skulle lösa det där. Och sen så fick vi ett mejl för någon dryg vecka sedan därifrån en oroad, bekymrad och jag skulle säga lite upprörd klassförståndare som undrade var man egentligen skulle praoa, för att han svarade undvikande varje gång den här läraren frågade att han hade koll på det där. Och nu undrade den här klassförståndaren var han skulle vara någonstans, och jag och Li tittade på varandra som frågetecken, för att vi har ju ingen aning om var han skulle vara någonstans, för han hade bara sagt att vi tittade inte alls på varandra, för vi var inte alls i samma hushåll överhuvudtaget, utan det som hände var att jag såg det mejlet, han inte kontakta Li, utan Manne var då i samma veva, så var han inne i sitt rum och så ropade han på mig, och så gick jag in och då sa han, förresten, kan jag få prova hos dig, eller? Och då sa jag så här, ja, det går jättebra, för det hade jag redan föreslagit för länge sedan.
Mm.
Ja, och så då kunde vi mejla den där klassförståndaren och säga det, att jo då, det är inga problem, vi ber om ursäkt.
Det här har han ordnat för länge sedan.
Ja, det här har han löst, det här har varit på banan länge, han har väl bara glömt att berätta det. Ja. Mm. Så att då är han hos mig, vilket ju är en otroligt rolig praoplats, för det tråkiga med att praoa är ju att man inte får göra någonting. Alltså jag har ju haft ett antal prao i mina dagar, då på min tid, eller på vår tid i alla fall, så praoade man ju mycket mer. Jag började redan i femman, kommer jag ihåg, och då
det gjorde jag inte jag, nej, jag är bara i åttan och nian.
Jaha, jag praoade i femman, då var jag på ett dagis, och då så fick jag liksom ansvar för en kille som var autistisk, tills någon föreståndare frågade hur gammal jag var, och jag sa att jag går i femman. Nej men herregud, för de trodde att jag gick i nian. De hade missuppfattat, så att det var lite märkligt.
Det var ju jävligt korkat av dem, för du kunde inte ha varit särskilt puberterad eller sådär.
Ja, nej, det vet jag. Jo, det hade jag. Pubertera. Alltså, jag vet inte, när började pubertera? Jag hade ju absolut fått sån här sån här vitt som kommer när man drar i snoppen och det blir skönt.
Jag tror inte, jag hoppas att det inte var det de bedömde, men jag tänkte att du hade inte gått i målbrottet eller sådär.
Vadå, jag lät ju den här autistiska pojken dra mig i snoppen. Det var väl
ja, det var så när de upptäckte det.
Ja, just det. De blev inte upprörda för att han drog mig i snoppen, utan de bara konstaterade, men herregud, du har ju puberterat.
Det kom ju ingenting dit.
Ja, i alla fall. Nej, men så att, och sen så minns jag inte riktigt vad jag gjorde, men sen hade jag ju två otroligt roliga praoplatser. I åttan så var jag på Butlers restaurang nere i på Birkagatan, låg den väl typ, alltså ner mot Karlberg,
vid Carl Butler.
Carl Butler, ja, vid Sankt Eriks plan, för det var där jobbade ju min mamma som servitris på 70-talet, och Carl Butler hade då fortfarande kvar den, så han är ju död idag.
Det var då du blev till.
Ja, precis. Så att nu har jag ingen restaurang. Och det var ju skitkul, för jag fick ju då på restaurang finns det ju väldigt många okvalificerade uppgifter som man kan göra som 14 år. Det vill säga hacka lök och skala potatis och skära champinjoner. Alltså massa så här missan plastgrejer liksom, fick jag göra. Det var skitkul. Och jag satt och rökte, kommer jag ihåg, med en kille som gjorde sin praktik där, som gick hotell- och restaurangprogrammet, och han bjöd mig på cigaretter och skrävlade på om sitt liv i sus och dus som 19-åring.
Vet du vad jag praoade som? I åttan.
Tågförare.
Nej, jag var på Sveriges Radio, och det gick ju lite grann åt helvete, för att jag tyckte ju, alltså det tog ju två dagar innan jag tyckte att jag var liksom en i gänget. Jag praoade på Radioteatern på dagarna, alltså typ 9-5, och då, men sen så hängde jag runt på de andra redaktionerna, så jag kunde gå till Studio 1 och vara med där, eller hänga runt. Också mycket rökning och fimpa i rullband. Jag minns att Tova Magnusson Norling blev pissförbannad på mig, för att hon var med i någon radioteater, och sen så levererade hon en replik, och jag sa till regissören så här, borde inte den där repliken levereras lite grann mer så här? Och sen vi satt i kontrollrummet, men jag visste inte att hon hörde det då.
Gud.
Och för det som blev så dumt var alltså otroligt outhärdligt lillgammal 15-åring, och sen uppmuntrade regissören mig och höll med liksom. Jag vet inte om det var någon slags pedagogikgrej typ.
Ja, men du kanske hade rätt.
Gör som han. Det kan vara så att jag hade rätt, men
du,
det var
regimaterial. Du kanske har valt helt fel bana.
Det måste vara så. Det var fan det roligaste två veckorna i mitt liv, tror jag.
Jag gjorde ju, apropå regissörer, så gjorde jag ju en obetald session på Dramaten som regiassistent. Fast då var jag ju betydligt äldre, eller inte betydligt äldre, jag var väl i 20-årsåldern, och då var jag också sådär att jag inte kunde hålla käften. Det var en engelsk regissör. Nej. Och jag satt längst bak då, och när man är regiassistent så ska man ju sitta med manuset och hålla koll på eventuella ändringar i scenerier och sånt, och föra anteckningar. Men jag började också lägga mig i olika saker, och det slutade med att han, regissören, stod på scenen och skrek till mig: Nils, you're not fucking helping!
Ja. Man var jävligt dålig på att veta sin plats.
Ja, det var sannoliken. Men nu ska jag återgå till Mannes prao.
Vet han sin plats?
Det måste jag säga, alltså, det är ju en otroligt rolig praoplats. För att det jag skulle säga är att ofta så kan det bli, det kommer jag ihåg i, en praoplats som jag hade, jag var redan i fyran. Då praoade jag 3 dagar på sko- och nyckelservice i Skogås centrum. Och då, det enda som hände då var att jag satt på en stol hela dagarna. Och,
det är inte så kul. Du gick på Fredrika Bremer. Var det inte därför du praoade så mycket? Att det var någon slags tanke från den skolan?
Fredrika Bremer är ju gymnasieskola. Det här är Skötorpsskolan gick jag i... i mellanstadiet. Och den enda tanken som fanns på Skötorpsskolan, det var att alla med sydamerikansk bakgrund som bodde i Skogås gick där, för att de hade effektiviserat hemspråksundervisningen så tillvida att alla med sydamerikansk bakgrund, det vill säga chilenare, gick på Skötorpsskolan, och alla med turkisk bakgrund gick på Skogåsskolan, alla med finsk bakgrund gick på Vretskolan. Så att det har ju präglat mig.
Jo, men det förklarar inte praoen riktigt.
Nej, det gör det verkligen inte. Men jag sa att det var den enda tanken som jag minns fanns på skolan.
Okej, de hade inga andra tankar.
Inte vad jag vet. Jo, det var en rektor som hette Björn-Olof Ram och som var över 2 meter lång, som var väldigt mån om att vara vänner med alla elever och hälsade. Och hade en märklig grej, kommer jag ihåg, på en avslutning. För att det var ju väldigt många etniciteter på vår skola, olika då, sydamerikanska, framförallt då chilenska personer, så att då skulle det vara att alla skulle ställa sig upp och säga bord, det är jättekonstigt tycker jag, på sitt hemspråk, vilket gjorde då att det var bord, och sen så var det mesa, som jag tror heter på spanska, ja, och sen var den lilla övningen slut, och vi fick ta sommarlov. Men nu, det var ett stickspår. Det som i alla fall är kul med att ha sin son med på prao, det är för att du vet ju, det här pratade vi om förra veckan, var det va? Eller var det förra, när du beskrev hur bra det är att köra bil med Iris. För att då kan ni prata med varandra på ett sätt som är
bästa
lite mer avslappnat.
Ja.
Och det här som är nu, jag har lagt upp det så att Manne åker med mig i bilen på förmiddagen. Alltså ungefär fram till 11:30. Och vi börjar 9. Så ungefär effektiv tid i bil 2 timmar, för vi ska ju packa den och så innan vi drar iväg. Så 2 timmar i bil med sin son, sin pubertala, otroligt muttrande, tystlåtna, inåtvända son per dag, hela veckan i bil, när man också, det är förmiddag, man är som piggast i huvudet, man är liksom fräsch, man är på gång, och då sitta och kunna på ett otvunget sätt samtala om saker, vilket ju är otroligt. Och jag har tänkt ut redan innan olika saker som jag ska portionera ut, alltså uppfostringsmässigt, utan att det ska liksom bli för mycket. Så jag har haft en agenda, och jag har hittills kommit till att jag har pratat om att det är viktigt att han, även om han inte är i liksom gängmiljöer och sånt där här i Farsta, så är det väldigt viktigt att tänka på att man kan lätt bli utnyttjad av, om man liksom, man kan vara på fel plats vid fel tillfälle, och så kan man bli utnyttjad och så kan man då sätta sig i skuld, och sen så kan våran port sprängas och jag kan bli skjuten genom vardagsrumsfönstret och så vidare, vilket jag inte vill.
Då blir det inga frallor.
Det blir inga frallor alls. Så det har jag tagit upp, och sen har jag också tagit upp det här med att jag inte vill lära mina söner, jag vill lära mina söner att inte våldta, som jag skrivit en Aftonbladet-artikel om. Det vill säga att jag vill att han ska fatta att det är lika fel att tjata sig till sex som det är att slåss eller typ sno saker. För att min erfarenhet från min egen tonårstid var att jag förstod att jag gjorde fel ju när jag slogs och när jag snodde saker och när jag betedde mig illa på olika sätt. Men däremot när jag tafsade på tjejer och tjatade till mig sex, så var det ingen som hade sagt till mig att så där funkar inte, utan jag trodde liksom att det var så där det funkar, för man fick inte lära sig någonting. De två grejerna har jag tagit upp hittills. Jag har inte ännu gjort någon plan för vad nästa vecka har i sitt sköte uppfostringsmässigt, men jag ska göra en liten agenda för det.
Ja, men känner du att han är mottaglig då?
Alltså, han är ju mottaglig på så sätt att vi sitter i samma bil och han kan inte fly och han får spela sina favoritlåtar på stereon samtidigt och muttra saker som jag vet. Det säger han om allting, det tycker jag är roligt att han, vi åkte på Kungsgatan där gör de ett stort någon typ av stort liksom, infrastrukturellt ingrepp där de ska göra några nya cykelbanor och de ska förändra Kungsgatan på olika sätt. Vilket då får till följd att det är ett stort hål i vänstra, respektive högra körbanan beroende på vilket håll man kommer ifrån. Där det är då, där man ser liksom alla ledningar och rör och allting som är liksom under stan är blottlagt. Och jag tycker det är så häftigt när man ser att stan är så mycket mer än liksom huskropparna. Det är som svampar med mycel, att det liksom är livet där egentligen under. Och då förklarar jag det här på det här otroligt målande sättet för honom och det enda jag får till svar är, jag vet. Och så är det hela tiden. Att jag bara, jag liksom typ så här, ser du hur ljuset spelar in här? Vad vackert det är här på Riddarfjärden när man åker liksom på Södermälarstrand. Och han säger så här, jag vet. Eller att man åker in i Klaratunneln från Sveavägen och jag förklarar otroligt rolig historia om hur en lastbil körde in där tidigare i vintras så att den var tvungen att vara stängd i flera dagar för att lastbilen var för hög för själva öppningen så att den förstördes och det fick liksom stora trafikproblem blev följden av det och då berättade jag också en lumpen historia där motsvarande sak hade hänt när en av mina lastbilskörande värnpliktiga kollegor körde in sin långtradare i en mack för att han trodde att han satt en liten Volkswagen Golf eller någonting och svängde in och skulle köpa en Snickers och fick med sig taket på macken. Och då tittar han på mig och säger, jag vet.
Ja. Men det kan ju, just den jag minns när vi körde in i nämnda tunnel 2013 då berättade du den historien för mig första gången. Då sa jag ju inte jag vet, men när du har berättat den efter det då har jag ju sagt jag vet.
Ja, det har du berättat förut. Ja, så att det är visserligen. Ja. Men han vet väldigt mycket i alla fall, märker man. ja. Redan innan.
Det är bra.
Det finns, så att det, men det är väldigt härligt i alla fall. Och han får ju göra, ja, det är en kul arbetsplats eftersom det är både butik, det vill säga man får träffa folk och snacka skit. Bland annat Emma Hamberg handlar väldigt mycket.
Så henne känner jag sedan gammalt.
Ja, jag med. Jo. Vi har ju umgås med henne lite tillsammans, om du minns. På olika julbord om inte minns.
Jag minns fan att vi träffade henne på julbord, men jag minns inte alls att ni känner henne. Det får vi ta en annan gång.
Ja, men jag vet inte varför jag känner henne. Det är sådär som till exempel det finns ju hon heter hon Josefin, va? Som är gammal barnprogramledare som jag har tappat bort efternamnet på.
Stark snabbt, story.
Ja, som jag också känner. Alltså vissa människor vet man ju inte längre varför man känner. Man har bara träffat
dem. Nej, jag fattar.
Ja, men så att detta om detta. Det här var liksom en litet stickspår. För vi står i hallen nu ju. Det är tisdag och vi håller på att klä på oss för att åka till den här praoplatsen. Eller vi åker inte tillsammans. För jag cyklar ju och det vägrar han ju. Så han tar ju tunnelbanan. Men vi går samtidigt för det tar lika lång tid att cykla som att åka kommunalt. Så att, men vi går ut gemensamt genom dörren. Och då står vi framför hallspegeln. Och då, mannen! Då märker jag att vi passerar milstolpe. För döm om min förvåning när vi tittar in i hallspegeln och vi står jämte varandra och jag ser att baske mig, han är ju för fan längre än vad jag är.
Åh fy.
Så att den milstolpen är
alltså en grej.
Och du vet ju hur lång jag är. 1,85,5. Det har vi rätt ut. Ja, efter konstiga regler i den här podden. Så att han, jag skulle gissa att han kanske är 1,85,7 då. För att det är inte mycket. Men alltså det är tydligt att han är lite längre än vad jag är. Och det är ju...
Vilken sjuk grej det måste vara.
Ja, det var faktiskt. Det kändes faktiskt
alla konstigt. Alla i min familj är ju ytterpytte jämfört med mig.
För det som hände då var ju att jag såg ju honom framför sig den här första veckorna i hans liv när i december 2009 när jag satt med honom på bröstet. Och det var mycket snö ute, för det var det den vintern. Och jag kollade på Musikhjälpen på TV, som gick på dygnet runt. För det var ju sådana, du vet, Radio P3. Sådär, jag satt och tittade på det hela tiden. För jag var uppe på natten med honom då, för att Li skulle få vila. Och jag kommer ihåg att han låg där som ett litet snöre på mitt bara bröst. Och jag satt och kollade på, kan det ha varit Kodjo Akolor eller någon som satt och gafflade. Och de spelade
Malmö var året efter, minns jag. Men 2009 minns jag inte vad det var.
Och då så blev ju det att jag kände ju otroligt många känslor samtidigt. Och trots att jag nu har gått i terapi, käkar ADHD-medicin, käkar antidepressiva och har blivit otroligt bra på att sortera mina känslor och veta att nu känner jag så här, och det handlar inte om att jag är olycklig, utan det handlar om att jag har glömt att borsta tänderna.
Det handlar om att jag pank för att min son brände mina sista slantar på konstiga spel och jag inte kan köpa en för alla.
Fast det var jag ju inte. Jag blev helt plötsligt rik.
Nej, sen så vände det. Mm. Ja, sen vände men du visste det. Just då att det var därför.
Det är sant. Det var väl ett tag där när jag kunde sortera in en känsla av mild panik över att jag inte hade några pengar och att barnbidraget kommer om flera dagar. Och jag inte riktigt visste hur jag skulle lösa den ekvationen. Men,
men hur sorterar du det här då? Att han
ja, men det var det här. Här är jag plötsligt slungade sig tillbaka till en tid då jag inte kunde sortera känslorna, för att det var så mycket känslor samtidigt. Det var liksom glädje, alltså liksom gud vad häftigt, han börjar bli stor. Sorg, gud vad häftigt, han börjar bli stor. Alltså, det var liksom samma känsla för båda de två liksom faktumen så att säga. Och sen så var det ju också nostalgi, sentimentalitet, kärlek. Det var inte hat, vad jag minns i alla fall. För det är
fruktan,
konstigt.
Avundsjuka.
Avundsjuka var det nog lite grann, för att det här är just liksom, betyder ju, han är 14, fyller 15 i december. Han har inte slutat växa. Det kommer ju bara
fortsätta.
Men kan
du tänka en grej som, alltså, som jag har tänkt på en del, som jag inte har tagit upp för det är lite känsligt, men att för min pappa, jag kommer inte behöva uppleva det här med några barn för de jättelång tid eftersom Adrian är så liten, men för min pappa så var det ju en konstig grej när, för att han är ju någon slags pigsnok måste man väl ändå säga, alltså att han är väldigt intresserad av folk som är kvinnor som är snygga i alla möjliga åldrar, och det är han inte på något unikt sätt, utan det är ju väldigt vanligt bland män och bland kvinnor att man är långt upp i åldrarna. Det blev ju konstigt för honom när jag blev objektivt mer attraktiv för många kvinnor som han tyckte var superheta än vad han själv var.
Just det.
Och den liksom, the switch kommer ju ofrånkomligen inträffa. Alltså sen kanske finns någon av dina Östermalmstjejer som har något specialintresse för as gamla gubbar liksom. Men de allra allra flesta, om ni går på stan om några år, kommer ju, om han inte utvecklar sin icke-önskade riktning utseendemässigt, tycka att han är mer fuckable än vad du är.
Ja, fast där får jag säga
även av de tjejer som du tycker är supersnygga.
Där kan jag säga så här, det kommer dröja innan han liksom kommer ikapp den här.
Ja, killen, ja visst. Ja, men ta det på allvar nu. Alltså, det är ju någonting som, skojar inte bort där nu.
Nej.
Ta in det och,
har jag berättat, apropå
nej,
det
där, nej, stanna kvar här nu.
Nej, men det här
fly
är,
inte.
Vänta. Det här är ett svar på den, hur det kommer vara. För jag träffade en tjej. Vi hade en, vi sågs över några glas och vi skrävlade lite och berättade olika skrönor och historier för varandra. Hon berättade bland annat en rolig historia från när hon var just i den där åldern som du kanske lite grann beskriver. Hon var 23 och hade gått hem med en kille som var 21 tror jag han var. Och han bodde inte hemma, men han var hemma för att han pluggade utomlands eller någonting. Så de hade gått hem till hans pojkrum haft sex på liksom natten då. Sen på morgonen så gick hon upp för hon skulle till jobbet eller någonting. Och då i köket så träffade hon den här killens pappa som var attraktiv. Och det slutade med att de hade sex på köksbordet. Och sen så gick hon till jobbet. Så att jag tänker mig kanske någon sån.
Alltså sonen låg fortfarande och sov.
Sonen låg och sov.
Ja.
Så att jag tänker mig kanske en sån lösning.
Du greppar efter halmstrån.
Nej, men jag bara säger,
alltså, för nu pratade vi om att fortfarande så var ju pappan mer attraktiv än du.
Ja, men vet du, alltså, om jag ska vara helt ärlig så tänker jag väl att det stora problemet är nog inte för mig att liksom de här kvinnorna kommer tycka att mannen är mer attraktiv än jag. Det stora problemet kommer nog vara att jag kommer skämmas lite för mig själv för att jag går igång på så unga tjejer när jag är.
Men det behöver inte vara unga heller, alltså, i det här exemplet.
Okej.
Nej, för det kan ju vara någon som är liksom 45 som mycket hellre knullar med 23-åringen än med.
Ja, men då har ju den 45-åringen någon typ av fetisch för väldigt unga killar. Så att då känner jag så här, då konkurrerar ju inte vi.
Alltså jag minns hur det var när jag ville så jävla gärna slå min pappa i tennis.
Ja.
Ingen av oss var ju liksom svinduktiga, det kan man inte säga. Men vi spelade ändå tillsammans från att vi spelade ändå tillsammans från att jag var i, ja, väldigt liten upp till tonåren.
Ja.
Och det var kul, alltså det var så kul när jag, det var ju ett tag när man närmade sig honom och spelade hyfsat jämnt. Sen så var det liksom the switch när jag tog honom. Det var roligt den gången och sen så genast blev det så här lite pinsamt och skamfyllt och man, de här placeringarna gjorde man överhuvudtaget inte och sånt där. Så det,
men jag
är så
tror
här,
att
det är lite obekvämt för båda.
Relationen mellan dig och din pappa är ju lite annorlunda, vill jag tro, eftersom du har beskrivit den i podden. Vi hade ett avsnitt frågespecial ju i julas, kom ihåg, när du beskrev, gjorde jämförelser med Karl-Ove Knausgård när han berättade om hur han var liksom rädd för sin pappa för att han hade ett hett temperament. Och du har ju alltid beskrivit, kanske inte att det var i den nivån som Karl-Ove Knausgård, men att det har varit lite komplicerat, din relation till din pappa på det sättet. Att det har funnits kanske det här, och att din pappa kanske är lite mer lagd åt hållet att känna sig lite så, vilja vara. Han är liksom lite tävlingsmänniska på ett sätt, att han vill gärna vara liksom bättre än och känna sig mer lyckad på ett sätt än vad jag känner. Jag känner ju inte så inför Manne. Alltså, om Manne attraherar väldigt attraktiva kvinnor, så kommer jag ju, och det här är sanningen i det här, så kommer jag ju inte känna någon avundsjuka inför honom så att säga, utan jag kommer känna glädje. Men sen kommer jag ju, när jag är i en rum, då kommer jag ju precis som Joel Kinnaman och Skarsgård-bröderna och alla de här har beskrivit, att det finns ju en vänskap, men det finns också en konkurrens. Att man gläds åt varandras framgångar. Man säger så här, fy fan vad kul för dig, men fan vad avundsjuk jag är. Alltså att man kan härbergera båda känslor.
Jo, men
samtidigt.
Så har det ju varit för pappa också, självklart. Alltså att han har varit jätteimponerad, men att, ja, att det är komplicerat. Och jag ser inte fram emot att Adrian ska bli mer normattraktiv än jag. Det gör jag inte. Jag är glad att han är två.
Men det
är så
länge,
så det är bara Peddo som tycker det.
Jag kan säga så här, bland kvinnorna så är
för
det ju fler personer som kommer fram till honom och vill gulla med honom än vad det är som kommer fram till dig.
Du har rätt, han får mycket med uppmärksamhet. Jag måste typ göra mig av med honom, eller bräda honom på något sätt. Jag tycker vi avslutar här, ta med det här tankefröt och så hörs om en vecka.
Vilket tankefröt tycker de ska ta med sig om de måste välja ett från dagens
avsnitt? Jo, men det här hur det kommer bli när man blir brädad av sina barn på olika sätt, hur man kommer reagera på det.
Det ska jag också klura på i veckan. Ha det jättefint hörni!
Hello.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.